ni i huvudet på Peter Wahlbeck, PK-polisens Lars Inge Svartenbrandt, avsnitt nummer 1, meningen med döden.
Peter Wahlbeck, ja, alla vet i Halmstad vem Peter Wahlbeck är, alltså. Det är ju, vi som är lite äldre i alla fall, vi vet vem det är då, va? Men det är mycket så, vet du, antingen gillar man Peter Wahlbeck eller så gillar man inte Peter Wahlbeck, va? Och jag har alltid gillat han då, va? Det är inget fel på han, va? Det är kul, du vet, med nöje, va? Det är det jag gillar, nöje då. Man kommer hem efter, jag jobbar som lastbilschaufför då, va? På Biltema, jag kör till Tyskland och hämtar grejer då, va? Det som inte kommer med container hit i Halmstad, Biltemas lager då, det hämtar vi med lastbil då, va? Och då ibland hör man han Peter Wahlbeck där på Karlavagnen då, va? Han sitter i radion och pratar då, han verkar hygglig och så, och ju lite allmänbildad, snackar med kärringarna, då är det rätt intressant att lyssna på. Men det är väl så med han Peter Wahlbeck att antingen gillar man han eller så gillar man inte han då, va? För jag vet, folk som stänger av radion när de vet att han kommer då, va? För det är det att de inte gillar han då, va? Men jag har alltid gillat han. Du vet, man kommer hem, kopplar av, det är nöjd. Man sätter på Hassan, kolla YouTube-klipp med Schiffet där på Skillinggänget då, va. Sen någon gång visar man någon polare då att han kom från Halmstad då, va, Peter Wahlbeck då, va. Och det är en rolig sketch på YouTube då, va. Mycket mer är det liksom inte mer. Så är det, antingen gillar man eller så gillar man inte han här i Halmstad. Så är det, va. Fattar du?
Välkomna kära lyssnare till ännu en sändning i programserien Ligga med P1 och vår maratonspecial på 25 program om missionären för pensionärer. I förra veckans program pratade vi om hastighet, vilket vi ikväll tänkte följa upp med att kika närmare på friktion. Och i studion för att diskutera detta har jag med mig fysikern Gro Harland Bryn.
Vem är du?
Jag är döden.
Kommer du för att hämta mig?
Ja, efter döden då tar man en break. Då är det för semester, då är det semester för själen. Då tar man en semester. Och sen så är man i den semestertillvaron, det som kallas andliga tillvaron. När själen har lämnat den fysiska kroppen, då har man liksom kört omkring med bilen ett tag. Kroppen är som en bil. Och sen tankar man den med bra material och så trivs man och så mår själen bra och så blir den äldre och så rostar till sist bilen så mycket och går sönder så att man måste byta bil. Men under i jakten på en ny bil så tar man en break i den andliga regionen. Där tar man en paus. Och sen är man där så mycket så att man blir mätt på det. Det är det som är balansen i kosmos. Det är det som är yin och yang, svart och vitt.
Ha en sur på vad som en människa. Det ska bara göra dig god och glad.
Tänk dig själv om du har semester. Och så är du bara där och har semester med alla dina bästa kompisar. Sist blir du tråkigt. Det blir så tråkigt så att då framstår den fysiska tillvaron som ett paradis. Det blir tvärtom alltså. Nu längtar du kanske till total lugn och ro och inte behöva gå handla, inte behöva jobba, inte behöva anstränga sig utan bara allt i en slags, det kommer till dig, i en slags tankesfär. Men om du befinner dig i den världen hela tiden, då blir det ju till sist tråkigt. Och då börjar själen, jaget, längta tillbaka till den fysiska världen igen eftersom att då är det ju det som framstår som paradis. Så det är en gammal tant till exempel som lever i 90 år. När hon dör, eller en gammal farbror som har kämpat i livets vedermöde, den längtar ju inte tillbaka igen direkt. Därför att den är ju mätt på det fysiska. Men däremot ett barn till exempel som omkommer, då har ju den inte hunnit bli mätt så den återföds ganska fort igen. Nu pratar vi om reinkarnation. Som är nyckeln till allt. Reinkarnationsprincipen. Västerländska formen. Inte det här med att du återförs till ko och kalv och groda och sånt. Det är bara dumheter.
Thank you.
När man inte kan tillfredsställa sitt andliga sökande i de traditionella religionerna, då blir man ateism, så det är logiskt. Och då blir ju materian religionen. Man ska göra grejer, man ska ha fina kläder, köpa bilar, aluminiumfälgar, kläder. Man ska hålla på och roa sig så mycket som möjligt, för att man tror ju bara på ett liv. Det gäller ju bara att ha så kul som möjligt nu, eftersom att sen finns det ju ingenting. Efter döden finns det ingenting för ateism. Det är tomt, det är slut, det är mörkt, då tar livet slut, det finns ingenting så att säga. Och det innebär ju det också per automatik att då finns det ju ingenting innan själva livet heller. Finns det ingenting efter livet, så finns det ingenting innan livet. Så själva livet för en ateism är en parentes mellan två ingenting. Du uppstår ur inget och ska till ingenstans. Just nu lever du, du är ateist, vad gör du? Ja, det som är förvånansvärt är att det inte är fler kriminella bland ateisterna än vad som finns. För jag menar, du har ju ingenting egentligen, du kan ju egentligen begå vilka handlingar som helst, för du lever ju bara en enda gång. Du kommer från ingenting, ska till ingenstans. Varför ska du inte bli kriminell? Varför tar du inte? Du tar en bil, hoppar in och kör iväg. Det gäller bara att komma undan från polisen. För du har ju inget rättspatos egentligen, för du ska ut ingenstans. Du kommer aldrig mer att behöva stå till svars för dina, någonting du gjort. Sorger, bekymmer och besvär. Du kan bara köra på. Du lever bara en enda jävla gång. Knarkare, det är ju egentligen väldigt bra ateister, för de passar ju på. Och ja, hitta på och ta lite droger och upptäcka saker och ting och är nyfikna på olika saker och ting som finns i den fysiska tillvaron. För sen så ska de ju till ingenstans. De får ju, så att en tråkig ateist som bara bor på samma plats hela tiden och gör ingenting under sitt liv, han har egentligen inte förstått ateismens princip, att det gäller fan att ligga i. För han får ju aldrig mer att göra någonting kul. Inte ens när han blir äldre och sånt. Så att ateismen är det en farlig filosofi. När de väl kommer på det att ja, han har ju rätt här. Här gäller det ju bara att ta för sig så mycket som möjligt. Gifta sig är ju helt korkat. Du får en chans att pippa runt i kosmos och så väljer du att göra det med en. De har inte fattat någonting av ateismen. Så ni ateister, ni är egentligen korkade.
Säg om det där, du får en pil mitt i staken.
Välkomna gubbar och gummor till denna givna höjdpunkt under ateist-OS. Idrott utan Guds försyn. Ett ateistmästerskap som givetvis går av stapeln i det gudsförgätna Finland. Närmare bestämt i Rovaniemi, där en religiös sat inte satt sin fot sen Hannibal körde rally längs bergsryggarna. Man kunde för sitt liv inte valt ett bättre ställe att lägga detta blasfemispektakel på. Och här har varit en satans vecka, kan jag säga. Eller vad säger du, Kalle Vippen?
Det kan du hoppa upp och sätta dig på, manne. Vi inledde i hetskt tempo med den lite geggiga men ack så händelserika grenen bergsvägsrådel utan bana.
Ja, där gick det undan, vill jag lova. Rådelåkarna stod som spön i backen och funktionärerna torkar blöta fläckar än till denna dag. Verkligen något för publiken att lapa i sig.
Sen fick vi sannoliken uppleva en klassisk variant av den kanske inte lika publikvänliga sporten blixtgolf. Alltså golf i åskväder.
Och vinnare där blev vår alldeles egen Jalle Julius, som inte fick en blixt i pallet förrän på sista green och därmed tog hem priset på en höjdundrande livsförsäkring och en golfbollsformad gravsten.
Säkert en gammal barndomsdröm.
Men skit i det nu, för här står löparna beredda i startblocken inför finalen i 100 meter självantändning. En gren som ju alltid är en given höjdpunkt under ateist-OS.
Ja, den som alltså lyckas hålla sig från att självantända längst i detta lopp anses ju lite grann i media som dessa spels okrönte kung.
Och den ateistiske olympiska mästaren i 100 meter självantändning från 4 år sedan, Gregory Ashtoft, är givetvis med även i år i en urna vid sidan av banan.
Och då är det dags för start. 8 löpare är det som gör upp om guldet, och eftersom ateist-OS görs upp utan Guds försyn, så kan precis vad som helst hända.
Förutom det faktum att de själva antänder då, menar du, Kalle?
Precis, mannen.
Och startar gör Dietrich Kohl från Kommunistiska Republiken, Jürgen Stasi från forna Östtyskland, Ivan KGB från OSS och en massa gudsförgätna finnar som utfinnar.
Och där går starten.
Bra start av Kohl och Stasi. Och jösses, det tar ett par finnar fyr knappt innan de lämnat blocken. KGB ser rökskadad ut från det finska blossen och springer fel ut på gräset. Och självantänder ute i det gröna strax därpå. De resterande finnarna tycks tappa misstron och lägger sig ner för att be till högre makter. Men sånt hjälper inte idrott utan Guds försyn. Och de går också mycket riktigt upp i rök kort därefter.
Vi står alltså mellan Kohl från Kommunistiska Republiken och Stasi från forna Östtyskland. Stasi ser ut att leda men tar ut segern lite väl långt i förväg. Tänder segercigarren redan innan mållinjen men tänker inte på urinångorna. Och självantänder bara några meter framför mål. Medan Dietrich Kohl glider förbi in i mål som segrare i 100 meter självantändning i ateist-OS i det gudsfrihetna Rovaniemi i det troslösa Finland.
Publiken är i extas. Kohl hoppar och studsar som en fjäder upp och ner och nu väntar vi bara på att även han går upp i rök så vi kan börja fira här. där blir det bara kol för av kol. Och vilket lopp vi har skådat, Kalle.
Ja, det var något alldeles i hästväg.
Och med det tackar vi från oss härifrån Artist-OS i Rovaniemi. I eftermiddag är vi tillbaka med 4x400 meter spjutstafett.
Hej på er! I huvudet på Peter Wahlbeck.
Ateismens princip då när de söker efter materia, det är egentligen sunt, för att alla måste gå igenom ateismen. Och det är ju någonting när man slutar tro. Alltså att du då andlig söker, det är det som söker för att finna svar. Men om du då inte finner svaren i det som finns, intellektuellt så kan du inte tillfredsställas med de här svaren som de traditionella religionerna ger dig. Då söker du och vill ha svar. Och då innan du börjar söka så hamnar du i den formen som heter ateism. Så här, du tror inte, du kan inte tillfredsställas av tro. Du är sunt intellektuellt kommen så långt. Men sen kan du liksom inte tillfredsställa det. Och då börjar man söka i så här, logisk andlighet. Logisk andlighet, det låter kanske lite löjligt, men det är ju inte så egentligen så dumt om du tänker efter att om du ser kretsloppsprinciperna som finns överallt. Det finns ju kretslopp i blodomloppet, i naturen, i himlavalvet. Överallt ser man ju kretslopp i olika former. Och då är det ju så också, kan man ju tänka sig att människan också skulle kunna vara en del av det kretsloppet på så vis att inte bara att man, vi är ju maskiner som rör oss av oss själva. Vi är ju så att säga slags elektriska varelser som vi behöver inte egentligen ha någon batteri, utan det är våra vitaminer som är batterierna.
Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av det så populära frågesportprogrammet På håret här på Stängda kanalen. Programmet där vi ger oss ut på onödiga resor med omöjliga ledtrådar för deltagarna att i bästa möjliga mån gissa sig fram till resmålet. Mitt namn är Kristus Ok. I den ena buren tävlar det andra laget mot det första laget i bur nummer 2. Jag kommer inte ihåg namnet på dem just nu. Och då ställer jag frågan, vart är vi på väg? På 10 poäng. Vi lämnar råttfärgat vatten med nazistsympatier för att blicka söderöver med Hades i hälarna. Korsa lilla huset på prärien med motorsågsmassaken i pornografiskt egoskimmer och du har vårt resmål i kubik. 8 poäng. Har du rökt hishash genom vattenpipa utan filter på skolresa till Abu Dhabi med en avlägsen svåger du inte sett röken av sen dess är du säkert på väg någonstans, men inte till vårt resmål. Billy Butt är inte härifrån, inte Git Gay heller. Kenny Cola har en lama i farsan. Ingen som gissar där? Ja, okej. Okay. Vart är vi på väg alltså? På 6 poäng. Om du inverterar roten ur Jägermeisters sats får du kvoten på omloppsbanan för Johnny Weissmüllers järnceller. Addera valfritt primtal och du får problem eftersom vi fick byta tåg här nu mitt under rådande ledtråd på grund av ett signalfel. Vi är nu på väg någon helt annanstans. Ingen som vill gissa här? Nej, konstigt. Okej, okay. På 4 poäng. Vi reser mot Barkbit utan snapsvisa. Eller som Ingmar Bergman hade uttryckt det, en näve bäver genever. Om du joddlar i kanon i kör med en kanadik kan du kanske lista ut eller in eller ut på eller av eller på vårt resmål. Vi kör 2 poäng också. Lättaste nivån alltså. Vart är vi på väg? Errol Flynn har aldrig varit här. Inte Karl den 12:e heller eller grundaren av Lidl. Men kanske Peter Kock och någon från Finland eller inte. Jag vet inte. Men du kan ju alltid ge dig på en kval i visirad gissning. Ja, vad spännande. Nu rycks det i den andra buren och det är alltså det ena laget som vågar sig på att svara. Ja, vart är vi på väg?
Paris!
Nej, vad synd. Det är tyvärr fel, men det är på håret. Gråbo är rätt svar. Det blev ingen vinnare den här veckan heller. I huvudet på Peter Wahlbeck.
Fundera lite på hur det fungerar på andra planeter och sådär. Man känner till hur det funkar på jorden och så. Men jag menar, så på andra planeter funkar det där.
På olika planeter finns det olika sätt, olika liv. Det finns ju liv ute på alla mängder med olika planeter i kosmos. Det är inte bara vår planet som har den här formen av liv. finns ju andra former av liv på andra planeter. Du har ju planeter som har, som när vi var kanske grottvarelse eller när det fanns dinosaurier. Det är ju en inkarnation kan man säga som planeten Jorden har gjort. Den har ju bytt skepnad med kontinenter som flyttat sig. Djurlinjer som flyttat sig. Och en vacker dag så kommer ju däggdjuren att flytta sig härifrån. Och då kommer kanske insekterna att ta över och bygga konstruktioner. Precis som vi kan använda den fysiska materian och förvandla den till våran fördel. Så kan man tänka sig att insekterna, och då har de ju redan börjat göra när de har olika städer och livsformer där de har olika arter, olika organisationer. De har ju en myrsamhälle, de har ju en drottning, de har ju arbetare, de har drönare, bina har drönare. Det finns olika sådana här system. Det är ju en form av när vi börjar organisera oss. Så det finns ju livsformer ute i kosmos där de är längre komna än oss. Där man inte arbetar som vi då i kapitalismen till exempel. Man kan tänka att de har organiserade former av totalt kärleksfullt socialistiska samhällen när man samarbetar då. Sen finns det ju samhällen där de är ännu längre komna. Där man kanske har börjat ha livsformer som är inte behöver fysisk kropp. Utan de har ju kommit så långt att de kanske är helt andliga, helt upplösta. Tanken är fri, så att säga. Du behöver inte ha fysisk tillvaro överhuvudtaget för att få livserfarenheter. Så det finns ingen gräns i kosmos. Det har aldrig startat kosmos. Det har inte blivit till av en Big Bang. Utan kosmos har ju alltid funnits. Universum har aldrig skapats. Utan det är människans primitiva behov av en början och ett slut. För det är natt och dag och det är mörkt och vitt. Så vi tror att allting måste ha börjat någon gång. Men så är det inte. Utan den andliga principen är att universum har aldrig startat, alltid funnits. Det är evigheten nu.
I den lilla halländska avkroken Halmstad, även kallad världens enda lykt, växte Peter Wahlbeck upp i skuggan av sin storebror Per Gessle. Och det dröjde inte länge i det lilla kräkets späda liv innan ungen formades svart efter avunden gentemot broderns musikaliska framgångar. Och alltid medan Per erövrade flickor på TV2 stod den allt mer illmarige lille Peter backstage och studerade voodoo tillsammans med läromästaren till lika vännen och kristdemokraten Alf Svensson.
Ja, här bor han och jag har aldrig fått komma in.
Ja, jag kanske inte vill heller, men det är ändå mitt eget kött och blod.
Ja, om inte annat så är det i alla fall mitt själsliga kött och blod, eller min vilja till kött och blod.
Peter föddes en blaskig vinterdag 1963, samma år som den vilda strejken på Vin- och spritcentralen utbryter med ransonering och stängning av systembolagsbutiker över hela Sverige i sitt följe. Det är också året då ett stort parti sprit beslagtas av tullen ombord på skolskeppet Älvsnabben, som kort därefter i folkmun döps om till Älvsnapsen.
Ja, det var ju här jag föddes i Halmstad 1963. Det var ju en mycket kall vinter. Mycket, mycket, mycket kall vinter då. Det var ju väldigt, väldigt kallt den vintern.
I skuggan av sin broder Per Gessle fattar Peter snart tycke för en mer nedsvärtad, smutsig typ av komik, inspirerad av det roligaste den här tiden har att erbjuda, såsom Tage Erlander, Ingmar Bergman och Åsa Nisse.
Ja, det var här inne på biograf Röda Kvarn som jag såg Ingmar Bergmans Tystnaden för första gången. Jag skrattade så jag grät. Det var min första kontakt med humorn. Så då bestämde jag mig för att bli komiker. Tragikomiker.
Och i sitt egna lilla kryp in, galleriet Wahlbecks livs, sitter Peter och slickar sina själsliga skrubbsår in på sena nattkröken.
Ja, här sitter jag i detta jävla jantemäcka och får inte en tavla såld. Är det så här det ska vara när man är begåvad? Ja, tydligen i Halmstad. Här ska man bara bo.
Och när avunden och svartsjukan kring brodern Gessle gör sig allt för påminn, är det hit till galleriet som Wahlbeck tar sin tillflykt.
Oh, vad jag längtar härifrån. Typ till Düsseldorf eller något annat inspirerande. Nürnberg. Ja, dit vill jag.
Och det var på den lokala högskolan som Peter utbildade sig till kombinerad skolbespisningstant och snabbköpskassörska för att hjälpa till med administrationen i Gyllene Tiders turnébuss. Allt för att imponera på den äldre brodern Per.
Det var inte kul att stå och koka kalops hela dagarna ända. Men jag hade ju utbildningen så det gick ju bra.
Men tryggast är ändå Peter i hemmet. Här kan han slappna av och koppla bort omvärldens kravbrev och saltade fakturor. Här kan han bara vara och odla sitt nyvunna intresse och förbläss för postapokalyptisk vävstolshistoria.
Ja, det började ju med att jag såg i fyndtorget en annons av vävstol och insåg ju att det där virket, det går att elda med. Det där brinner länge i kakelugnen. Sådant kärnvirke hittar du inte så billigt. Men ja, sen blev jag fast och fick det som en hobby. När man kommer hem efter lite turnerande och sätter sig och trampar lite på vävstolen och kommer en bit på trasmattan så känns det som en slags kontemplation. Och sen försöker jag också då göra det lite magiskt genom att sätta på nyheterna så jag sitter och lyssna på nyheterna på tv och hör om våld och elände samtidigt som jag befinner mig i en väldigt jordnära andlig sysselsättning med att producera trasmatte.
Och här lämnar vi Peter där vi hittade honom sittandes i sin stol insupandes nytt material till hans vidare färd genom livet som kamikazekomiker, själslig personsökare och allkonstnär.
Ja, här sitter jag och hämtar inspiration ur olika vävtekniker. Och jag vet ju nu då som postmodernistisk vävare att man väver sin väg i livet. Och det är dit här jag vill jobba och bo.
I huvudet på Peter Wahlbeck.
Folk som sitter i tunnelbanan med mat, det har jag aldrig förstått mig på. Ja, vad har du? Nej, jag har varit och handlat. Jaha. Jag har varit och handlat. Mm. Och nu ska du åka hem med din mat. Ja, jag får åka tunnelbana hem med maten. Tänk dig, vid Sergels torg så finns det ett stort supermarket under, precis vid Sergels torg, tre våningar under alltihopa, alltså under tunnelbanan. Under tunnelbanan, där finns maten. Och jag tror att människor då liksom omedvetet förstår liksom att detta är fel. Det är ju så långt bort ifrån våra rötter, genomet man kan. Jag tror att det är därför de ser ledsna ut när de går där och handlar.
Åh, nå, ska Peter berätta historien om kapten Klänning.
Kapten Klänning, det var ju han, den här killen, polisen, som åkte fast ju. Alla vet ju vem han är. Han kallade sig kapten Klänning för han var ju feministpolis och åkte omkring och höll ju sån här föreläsningar för kvinnliga poliser om hur viktigt det var med feminism inom poliskåren för män och allting då. Sen visade ju sig att han bakom ryggen åkte omkring och höll hov med kompisar och olika män och gjorde ju väldigt brutala grejer mot tjejer då va. Och vid något tillfälle så hade de ju konfronterat honom. Det var ju ett stort uppslag i Aftonbladet. Det var ju en väldigt absurd situation för det var ju så här att han åkte ju fast. De hade ju då våldfört sig på någon kvinna där inom förort Stockholm va. Det är ju sant det här va. Men det var väldigt bra aktuell stand-up comedy. För problemet med stand-up comedy är att den är ju inte aktuell. Nu drar jag ju den kortfattat muntligt så här va. Men på scenen så var det ju bland det bästa jag har gjort då. När det gäller aktuell humor. Och väldigt tillspetsat och hård humor va. För samma veva så var ju det här med kungens kaffeflickor. Som han åkte fast den här polisen då. Då var det ju tyvärr så att det var ju en tjej som hade hoppat ut från fönstret. Nej, så var det ju inte. Fan vad dum jag är. Hon hade ju puttat ut en utav dem som var med i den här lägenheten. Ut från balkongen från tredje våningen. Och han hade ju dött. Och i hans ficka låg det ju en mobiltelefon med samtal från han Göran Lindberg, tror han heter. Den här polisen, kapten Klänning. Där han hade skickat sms. Det var ju så de kom på honom. De hade ju börjat misstänka att det var den här polisen. Det var ju liksom, de började ju ringa in honom. Men det var ju så otänkbart. Även för polisen kunde ju inte knappt förstå det. Så det var ju någon kvinnlig polis som förföljde honom. Spionerade på honom de sista 14 dagarna. Och i samband med den här vevan så hade de ju då förgripit sig då va. Då hade hon vid något tillfälle puttat ut en av de här förövarna från balkongen. Och i hans ficka låg en mobiltelefon.
med meddelande från den här Göran Lindberg. Så han hade ju skickat från ett anonymt nummer som de sen spårade då ju. Och där stod det ju då, ska vi dela på en slyna ikväll? Till den här mannen som blev utkastad då, va? Och det här kom ju fram som ett bevismaterial då. Ska vi dela på en slyna i eftermiddag eller kväll då, va? Det var ju oerhört hårt. Oerhört hårt. Ska vi dela på en slyna då? Och då så sa ju då åklagaren vid något tillfälle så här. Men så ska man väl inte säga. Du som är polis och som åkt omkring och varit feministförespråkare. Så ska man väl inte uttala sig om kvinnor då. Kalla någon slyna. Och då hade han ju sagt att för mig är det inget skällsord. Hade han ju då sagt vid något tillfälle då. Nej, för mig är det inget skällsord. Vad ska man säga när man blir så tagen på sängen och byxorna är neddragna och sitter i rättegång och har liksom kan hela det här sättet att föra rättegång och sånt då. Och det stod ju i Aftonbladet då. Åklagaren säger att han konfronterar honom då, den här Göran då, med den här. Så ska man väl inte säga då, du som ändå. För mig är det inget skällsord. Slyna då, va? Och då gjorde jag just denna comedy på det liksom, att jag försökte förklara kortfattat, för det var ju så aktuellt då, för då var det ju liksom lätt att förklara för folk eftersom att de hade ändå läst eller hört om det i tidningen då, så det var lätt att säga då. Nu är det svårare, för nu har ju det glömt, va. Tänk er det om ni går på föräldrasamtal och så det är inget skällsord längre. Ordet slyna, det är inget skällsord. Så typ, ja, hur går det nu för Louise i skolan? Hur går det nu? Så ja, det går så bra för henne, så hon är en riktig liten duktig slyna. Va? men. Ja, hon är, om det fortsätter så här så kommer hon komma in på 2-årig kaffeteknisk linje. Jaha, vad är det för utbildning då? Ja, det är, man får lära sig sitta i knät hos farbröder och bjuda på kaffe, snoppa cigarren och vara till lags. Och det var liksom så här då, det var ju väldigt bra comedy då liksom, för det var, men det går ju bara att göra när det är lite aktuellt, va, när det var lite aktuellt nu liksom, nu har alla glömt det på något vis, va, men det var ett bra exempel på en stand-up comedy som var hård men ändå fräck och ändå liksom ändå väldigt satirisk över hela situationen och liksom satt i en tidsperiod som var väldigt bra då, va. Ja, den var väldigt bra den.
Ja, tittarna, ni har hamnat mitt i Pluras kök här. Och det är jag som är Plura.
Svaret på livsmysteriets gåta då?
Svaret är ju att själen är evig. Jaget är evigt, alltså det är ju tanken. Du tänker ju med ditt tänk. Det är inte så att du ser din tanke. Du kan inte ta på den. Du kan ju inte väga tanken. Likväl finns den ju där. Den här inre känslan av att vara ett jag eller ha en själ eller någonting magiskt som rör sig in i den fysiska kroppen styr smaker, dofter och armar och sånt. Det är det som är den eviga kärnan, som en liten eld som brinner i köttet. Och det, den är evig och rör sig utanför tid och rum, precis som tanken. Och det är det som är svaret på Livsmysteriets gåta. Som jag sa, själen använder olika bilar, instrument för att skapa upplevelser. Och med de upplevelserna så blir man mer och mer mentalt utvecklad. Så allting handlar egentligen om utveckling på olika nivåer. Utveckling, utveckling, utveckling. Utveckling i kläder, utveckling i boende, utveckling i teknik. Men likväl utvecklas också själen och jaget med olika livserfarenheter genom de olika liven. Och det byggs på då i medvetandeutveckling, så att till sist blir man ett med Gud på så vis att Gud och världen och allt som finns har inget mer dig att lära. Och då blir du ett med Gud. Du blir medveten i tiden. Det är det som är kruxet att komma så långt. Att du blir så snäll och god att du utför det automatiskt utan att anstränga dig. Nu får man ändå anstränga sig lite grann och vara snäll. Man försöker vara lite hygglig. Och det är ju ingenting som du har fått gratis, utan det är ju du har övat dig till tidigare. Du har lärt dig det på vägen. Och sen blir det ännu mer automatiskt. Du blir totalt kompromisslöst kärleksfull. Till och med på den nivån att du kan älska andra människor lika mycket som dina egna barn. Den känslan av ditt eget barn, den är dig närmast, den är mest viktig för dig. En vacker dag kommer du kunna älska alla människor runt omkring dig som ditt eget barn. Och då förstår du att vi har långt kvar, mycket långt kvar att gå. Många liv att leva mer innan du ska kunna älska vilket slödde som helst, vilken idiot som helst, be förlåta en mördare, förlåta en de som gör dig illa eller dina närmaste illa, för att förstå att han är inte tillräckligt utvecklad, han kan inte hjälpa detta. Man måste skynda långsamt. Det är livets princip. Skynda långsamt.